Värvet görs i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Mitt liv är så pass lågmält. Alltså det handlar ju mycket om att läsa och bada, gå på bio, bygga Lego med Bell typ. Det händer inga stora gester. Därför så, för mig så kan ett poddavsnitt där vi har någon så här radikal idé eller där vi gör ett ljudexperiment, det kan kännas som att vi har gjort en film typ. Eller det kan kännas som att vi har gjort en konsert fast vi inte har gjort det.
Sigge Eklund är kanske svenska poddvärldens tydligaste stjärna. Sen han och Alex Schulman lanserade Alex och Sigge 2012 har de varit bland de allra största, oftast störst. Och där Schulman hade en stor plattform redan kom Eklund mer snett underifrån. Förvisso utgiven och uppskattad författare, dito skribent och medarbetare till Filip och Fredrik, men det var först med egna podden som han så att säga blev ett hushållsnamn. Han gästade Värvet otroligt tidigt, redan november 2012, så mellan den träffen i ateljén och våra andra intervju på Manhattan, där han numera bor, hann det gå nästan 6 år. Så då kör vi. Och vi i det här fallet är producent Klara Wallin, Acast och jag, Kristoffer Triumph. Och så givetvis också Sigge Eklund. Håll till godo.
Jag vill ju jättegärna att det ska vara bubbligt och garvigt och att vi ska ha energi.
Jag är inte bubblig och garvig som person.
Nej, men du vet. Alltså, det...
Levande.
Ja, jag tänkte att det skulle vara mycket nerv och energi. Men ändå så skulle jag vilja börja med att prata om att jag var i Freedom Tower igår, heter det va?
Ja.
Har du varit uppe i det?
Nej.
Det är så jävla märkligt. Alltså, för det första så är det så här, jag tycker den där platsen, den kan inte avladdas.
Jag har ju varit i World Trade Center på den tiden, som det stod där. Mm. Så jag vet ju hur det ser ut uppifrån. Men det kanske inte är det du vill prata om, utsikten.
Nej, men med det här att jag funderar över liksom, för att jag menar, om 9-11 är kanske mitt största trauma ändå.
Ja. Tycker du också att det är obehagligt att se bilder av planet när du åker in i byggnaden?
Ja, herregud. Och igår när jag gick där, när jag var på väg till det, så var det ett plan som passerade.
Det händer mig nästan varje dag. Det är så jävla äckligt. För man tänker att det ska åka in i huset.
Ja, det är klart.
I huset.
Ja, det är klart. Och jag tänkte ju också även då när jag stod i hissen upp där.
Ja. Jag var ju nära att hyra lokal där.
Okay.
På 80:e våningen. Eller vad det var. Alltså, men det kändes nästan för obehagligt. För då sitter man ju precis där planet liksom kommer in. Och då ser man också flygplan närma sig.
Men jag tänker att om du hade gjort det. Ja. Eller nu när du är här, liksom, du bor ju väldigt nära. Liksom, ja. Du rör dig kanske i de kvarteren.
Varje dag, för min dotter och sönerna går i 2 skolor som ligger precis där.
Ja. Men blir det mindre laddat för dig?
Ja, det är klart. Det blir framförallt någonting annat. Man förknippar inte längre så mycket med den platsen i psyket. Jag var ju på väg till USA för att gå på bröllop 11 september och nödlandade i Amsterdam och försökte komma till USA i 3 dygn. Så jag satt bara på det hotellrummet och kollade på TV. Det tror jag gjorde att det blev ett ännu djupare intryck då. För jag hade ingen att prata om det med. Jag kanske var för fattig för att prata i mobiltelefon från Amsterdam. Jag minns i alla fall som att jag bara hade den där jävla TV-sändningen och försökte förstå vad som hände. Och jag ville ju till USA. Det kanske du också kände, att man vill ju dit.
Mm.
Man vill ju till New York. Men det var ju helt omöjligt. Så jag fick åka till Sverige för att det var så många som var i... Jag åkte till flygplatsen ibland i Amsterdam. Det var ju bara kaos. Men det måste ju säga att det är en väldigt fin plats. Alltså som minnesmonument betraktat, så är det jävligt, alltså en väldigt andlig stämning där med de här vattenfallen.
Ja, exakt. Det är någon slags antifontän, skulle man kunna säga. Mm. Eller en inverterad fontän där. Hur som helst, hur mår du?
Jo, det är bra. Jag tycker att det är, man blir på gott humör när man kommer ut på gatorna av energin i New York alltså. Det vet jag i och för sig inte om det håller i sig. Man kan inte säga så här, det är tack vare New York. För det kan ju vara att vi är nya här fortfarande också. Jag vet inte hur det känns om ett år. Eller i och för sig, vi bodde ju i Los Angeles i 1 år och 9 månader för 7 år sedan. Då var det fortfarande så framåt slutet att det var varje dag magiskt att rulla ner rutan och ta bilen till och lämna barnen i skolan. Eller. Varje dag tänkte man så här, det här är LA och här är jag.
Ja, men vad härligt. För ni har bott här i, vad är det?
1,5 månad.
1,5 månad. Har det satt sig, livet? Har allting ordnat sig?
Det har satt sig lite eftersom nu är det inte så att majoriteten av dagen handlar om meck. Som det gör i början när man kommer till ett nytt land. Alltså fixa skolor till barnen. Och egentligen är det här första dagarna som plötsligt så har jag en dag att jobba på. För att jag behöver inte gå till tandläkaren eller jag behöver inte ta vaccineringsspruta med barnen och sånt. Jag behöver inte gå och kolla på kontor och så. Nu är det mesta på plats. Och det är en otrolig känsla. Det är så otroligt så att jag känner mig som att jag vill gråta av glädje. Alltså igår så, det är också så jävla svårt. För Man tar ju upp på telefonen. Det är ju en mänsklig instinkt. När man är med om någonting otroligt starkt. Men så inser man ju att det här är... Vad fan ska man skriva? New York och fem hjärtan.
Mm.
Det går ju inte att förmedla. Det enda man kan säga är att hänvisa till att alla människor har ju varit i New York någon gång.
De vet, alla människor.
De flesta människor har ju gått på de här gatorna. Kanske till och med på våren. Och känt otroligt speciella hemtrevligheten. Är det inte väldigt tryggt här?
Jo, det får man väl säga.
Det är den konstiga kombinationen av jättetrygghet. Samtidigt som det är så enormt. Att det är den här otroliga myllret av galna typer och hungriga människor. Samtidigt som det är väldigt mysigt och små uteserveringar och blomaffärer, komediklubbar.
Har du hunnit liksom dyka in i kulturlivet?
Nej, jag har känt mig som en hund de här fem veckorna. Du vet, som står och flåsar bakom fönstret och tittar på alla andra hundar. Tittar på allt som finns där utanför. Det har varit otrolig tortyr. Alltså att inte ens har kunnat gå på bio eller till bokhandlar. Det är för att barnen har varit skakiga och det har varit så mycket känslor att hantera i familjen. Jag har inte kunnat bara lämna Malin i det. Men nu är det ju äntligen liksom på banan. Även om det var nu i morse så regnade det. Så då så var inte skolans elever på skolgården som de brukar när jag skulle lämna min dotter som är 7. Och då insåg jag att man ska lämna när det regnar, ska man lämna i kafeterian. Alltså matsalen. Och där inne var det kaos. Och då insåg jag att Bells acceptans av USA är så skör. För hon känner ingen här. Och framförallt hon kan inte språket. Hon sitter alltså 6 timmar per dag i ett klassrum utan att kunna språket.
Mm.
Det är så otroligt skört. Alltså det, hennes is är så tunn. När som helst kommer hon att kunna brista och bryta ihop över att hon inte är med sina vänner och att hon inte kan engelska och så vidare. Så att nu när vi när de plötsligt sa ni ska till cafeteria, så bröt hon ihop då. Så då fick jag liksom i 20 minuter försöka trösta henne. Och på grund av säkerhetsaspekten så får inte vuxna vara inne i skollokalen. Så jag kunde inte heller följa med henne till klassrummet. Det står alltså beväpnade vakter i entrén.
Wow.
Ja, som tur är, ska man säga.
Ja, men shit. Ja, det måste ju vara kämpigt. Samtidigt så är det väl...
Ja, men det är så svårt. Det finns ju en otrolig scen i fucking Åmål. När hon är ledsen. För hon är inte populär. Agnes. Och så gråter hon och så säger hon... Liksom, ingen gillar mig eller någonting. Och då så säger pappan så här... Vet du vad? Om 20 år... Då är det de som är coolast nu i klassen. De kommer vara de minst coola. Och de som är minst coola nu, det är de som kommer vara de coola i samhället. Och hon bara, jag vill vara cool nu, inte om 20 år. Lite så är det ju när man så här, sätter sig på knä. Eller pratar med mina söner. Och säger så här, ni vet att om ett halvår, då kommer ni vara jätteglada att vi flyttade hit. Men nu så kanske det är lite jobbigt. Det kan inte de ta in att om ett halvår så kanske det är roligt.
Ja, det är sjukt abstrakt.
Och då undrar man ju så här, är man en egoist som gör det här? Men jag har ju en övertygelse om att det är ju berikande för dem. Jag utgår från mina egna, liksom, att jag gick i high school ett år i USA. Det har förändrat mitt liv. Självförtroendet. Och...
Fast det ena utesluter inte det andra. Det är väl klart att det är av egoistiska skäl som ni flyttar hit. Men...
Nej, men, jo, fast om jag trodde att de skulle må sämre här i slutändan, ja, så skulle jag inte göra det.
Du, utifrån sett så kändes det som det gick så otroligt snabbt er flytt. Jag inser ju dock att det kanske har med sociala medier att göra, eller din podcast. För att det var som att från en dag till en annan så hade ni sålt allt och drog.
Men det var ju liksom ett antal slumper. Men framförallt så var det ju att visumet, jag visste ju inte om vi skulle få visum. Man ansöker om det. Så att jag kunde ju inte, det kändes deppigt att berätta att vi kanske flyttade till New York. För att sen berätta att nej, det blev ingenting. Så därför så berättade jag inte förrän vi visste, så att säga. Och då råkade det bli så att vi sålde lägenheten. Och istället för att köpa en ny då så kunde vi lika gärna testa att flytta hit först. Så enkelt var det.
Men planerna har, de är längre, alltså ni diskuterade det länge nu?
Ja, verkligen. Jag har väl... velat bo här egentligen, precis som min brorsa sen vi var små, som så många andra. Det är ju fortfarande ju, vi får väl se hur det går så att säga. Men jag, det känns ju som att det funkar att podda härifrån. Alex är ju liksom generös som har gått med på det här, men samtidigt är vi ju uppmärksamma. Jag tycker att det känns hittills som att det funkar bra. Alltså tanken är väl att det ska kunna hända någonting nytt i podden. Eller hur? Det är äckligt när man tänker sig, nu har jag hittat ett ämne här som jag ska prata om i podden. Som jag aldrig har pratat om förut. Alltså nu menar jag en vanlig inspelning hemma i Stockholm. Och sen så sitter man där och drar sitt ämne. Och så när man är mitt uppe i det så inser man, vänta nu. Det här ämnet har jag ju berättat om 12 gånger tidigare. Fast i andra skepnader. Mm. Det är samma grund. Så här liksom samhällets förälskelse i begreppen rätt och fel. Till exempel som vi pratade om igår. Det insåg jag, vänta, det här har vi ju sagt många gånger förut fast i andra ord. Med andra ord. Och sådana gånger så inser man det här med utveckling, riktig utveckling. Att liksom förändras i grunden. Där räcker det ju inte med att köpa en bok eller kolla på en dokumentärfilm. Då måste man ju liksom utsätta sig för ordentliga saker som också riskerar att gå till helvete. För så är det ju. Det är jävligt äckligt, men det går liksom inte att ta några genvägar. Till exempel den här New York-flytten, det är ju ett risktagande verkligen. Alltså ekonomiskt och känslomässigt för alla familjemedlemmar. Det kan jag verkligen säga, alltså, det är läskigt på riktigt ju. För man vet inte riktigt hur folk mår av det i familjen och man vet inte hur det ska gå ekonomiskt och så vidare. Men det är först då som det också, man börjar känna hur de här plattorna börjar röra på sig verkligen i grunden. Jag kan känna igen det från när jag träffade Malin. När jag flyttade till Göteborg eller när vi flyttade till Los Angeles. När man säger nu rycker jag upp allting som är bekant för mig. Å andra sidan så är det då det man får utav det. Som jag pratade om, extasen av att gå här på gatorna nu när solen äntligen kommer. När det är vår. När man i 3 veckor haft regn och varit orolig för hur fan ska vi klara det. Om man går på Bleecker Street och tänker vi kanske kommer klara det här. Mm. Den hajen är ju högre då än hajen hade varit på Götgatan i Stockholm. Ja. Motsvarande majdag.
Jag är så jävla avundsjuk. Jag har fortfarande aldrig gjort det. Jag är 44 år gammal. Du hatar
hur gammal är din son?
Han är 9.
Ja, det beror lite. Jag förstår att det är svårt om man har delat vårdnad.
Exakt. I princip omöjligt skulle jag säga. Mm. I typ 7-8 år till.
Det skulle väl vara om du kunde övertala mamman att ni åker ett halvår. Och så kommer hon hit ibland och så åker du hem ibland med honom. Mm. Att han skulle ta en termin här helt enkelt. Eller så.
Ja, kanske. Mm. Men det är höga trösklar för att det är ju min fästmö som jag vill vara med jämt. Har ju också ett
skit
barn
henne.
Med delad vårdnad.
Ja, jag fattar. Ja.
Så att logistiken är inte helt superenkel. Men en vacker dag kanske när jag är 55 kanske jag som.
Livet är långt. Då.
Ja, vi får hoppas det. Inte falla.
Ja, men det har jag faktiskt lyckats bättre med sen jag kom hit. Jag har lyckats inbilla mig att jag inte är 44. Jag är friare från ålder här. För att man är ju liksom, man känner sig ganska ung när man undrar hur räkningarna ska gå ihop. Man undrar hur man ska klara det här, man undrar vad man ska göra och allting sånt där. Det är tankar som känns ungdomliga. Och sen så, New York framkallar också associationer och minnen från de första resorna hit. Och därför så tänker jag att jag är 24 typ.
Det är väl underbart?
Ja, det är det verkligen.
Jag vet inte, bort 20 år.
Jag vet inte om det håller i sig för sig.
Men du, det där är ju massa intressanta grejer i det där. Men jag kan ju liksom inte röra mig här och inte bli inspirerad. Jag får alltid nya idéer till grejer och projekt och skit som jag vill göra när jag kommer hit.
Men du kommer hit en helg,
ja,
eller
visst,
en vecka.
Visst.
Om du har en vardag här så blir det förhoppningsvis en balans då mellan inspiration och produktion.
Men känner du dig rent kreativt inspirerad?
Ja, jag har också varit mer produktiv. Jag hyr ju en lokal som är liksom ett underbart exempel på en amerikansk väldigt traditionell kontorsmiljö.
Kubik,
ja, men Alex har ju retat mig för han ser ju i Skype hur fult det är. Men jag är så förälskad är jag i USA att det är ju för mig att vara i en film. Bara att gå till kopiatorn, att gå bort till kaffeautomaten med amerikanare som har fula vita skjortor och för stora slipsar som,
och för, kort, ja, för korta vida kostymbyxor.
Exakt, och sen är det ju en hel del liksom 25-åringar med t-shirt som håller på och gör appar där också. Alltså det är sådana lokaler där man hyr in sig i ett rum.
Men jag vill att det ska se ut som office space.
Ja, lite så.
Bra.
Fast office space är ju mycket 90-tal. Det är liksom en 2018 års version av det. Mycket glas och stål också. Det är ganska fräscht. Och sen är det ju... Liksom entrén ska också vara hipp. Med, vad heter det? Flipperspel och skateboardar och sånt där. Så kanske inte var 1991 med det. Eller 96. När den kom. 98. 97. 98.
Men du, jag har tänkt tanken att jag... Du vet att jag lyssnar ju slaviskt på din podcast. Eller på er podcast. Har gjort sedan dag ett. Och jag tycker inte att den har blivit sämre av att du är här. Det känns också
det
som
skönt.
Att ni har ju gjort det där så himla mycket. Att vara på olika platser.
Det har vi faktiskt gjort, ja.
Ja. Men däremot så har jag varit lite förvånad över hur lite New York som har runnit in ändå i innehållet.
Mm. Jag är ganska rädd för det. Eller jag... När jag klippte Filip och Fredriks podcast, som jag ändå la grunden för, det var så jag lärde mig hur man strukturerar eller disponerar en timme ljud. Det var väldigt liksom, viktig skola för mig. Då så tyckte jag att Filips LA-vistelse var som mest intressant när han analyserade Sverige i ljuset från LA. Alltså, han hade sett någonting på gymmet och då kom han att tänka på att är inte Lasse Berghagen Sveriges bla bla bla. Och då tyckte jag att hans LA-vistelse funkade bäst. När han berättade i 24 minuter om en biltrip han hade gjort i LA, då blev det för anekdotiskt. Det är inte min smak i alla fall.
Och då var det där med saxen. Klippte
Nej,
bort den
det kunde jag inte göra eftersom det var en anekdot som varade 24 minuter. Kunde jag inte klippa bort den.
Fast du var väl ganska sträng som klippare?
Det var jag verkligen. Men sen är det ju faktiskt... Det är ju också... Svårt tycker jag med Instagram. Någon som upplever extas är ju ganska provocerande. Eller ointressant. Jag vet inte om det är innehåll. Om jag skulle berätta om de liksom... Det är ju en ganska banal känsla att gå på West Street och vara lycklig. Det kanske räcker till 30 sekunders material så att säga. Mm. Och det har varit ganska mycket sånt att jag andats ut här. Jag tänker ganska mycket på vad Stockholms innerstad har varit för mig. Alltså om det har att göra med Akalla. Alltså jag växte upp i Akalla. Flyttade till Stockholm när jag var 16-17. Alltså Stockholms innerstad. Och jag har inte riktigt... Jag har aldrig tyckt att det har varit mysigt någonstans riktigt. Jag försökte först bo på Söder i 5-6 år. Kände mig inte hemma där riktigt. Och jag tror att också det har haft att göra med att jag inte mått så bra såklart. Så är det ju alltid i städer. Men det har också lite att göra med att... Jag tycker Stockholm är en konstig stad. Jag tycker att det finns kvarter runt Odenplan liksom, och såklart Nytorget och där det är lite levande. Men just det här att gå ut, om du går ut från din port på en tisdag klockan 8.30 på en tisdagskväll så är det ju dött. Så vidare inte i mitt i juli, men det är någonting läskigt i det där. Att det verkligen är stängt och dött. Jag tänkte så här, nu har jag hittat platsen där det kanske inte är helt dött, Odenplan. Även Odenplan är ju dött 8.30 på en tisdag. Så att jag har faktiskt aldrig riktigt... låtit som Ulf Lundell, men jag har aldrig känt mig hemma i Stockholm.
Nej.
Jag har letat efter en plats i Stockholm. Känner du dig hemma i Stockholms innerstad? Du har ju...
Jag har bott där i 20 år nu.
Ja.
Det lustiga är att jag gör ju inte riktigt det. Det känns också dumt egentligen. Alltså varför kan jag inte bara... Nu är jag ju fast där av massa skäl i ett antal år till. Då är det ju bättre att jag älskar det. Alltså det vore ju härligt.
Ja, men inte nödvändigtvis så. Du skulle ju kunna flytta utanför stan. Jag menar, eller till... Ja,
fast återigen, det kan ju inte, nej, för då har jag väl barnen på skolan.
Nej, jag
du
förstår.
Vet, ja.
Det kanske är svårare. För jag tänkte bara säga att jag älskade ju verkligen att bo i Göteborg. Där kunde jag känna mig hemma. I alla fall de första 3-4 åren. Nu fick vi ju barn där också, så att jag vet inte vad som är vad.
Men det är ju härligt med en clean slate på något sätt.
Men det är väldigt viktigt liksom att understryka att det kan ju mycket väl vara Akalla personen i mig som verkligen inte var välkommen. För jag vet inte, det var väl säkert som jag sa för dig, liksom att man inte kom in någonstans. Och de ville se lägg på 23 för att man inte var tjej och så. Det kan man kanske bli så här fånigt sårad av Stockholms innerstad åren 0-23. Innan man så började hitta sig en identitet på East, eller vad det var, började gå. första gången som jag kände mig att jag började få en, liksom, ett stamställe. Sen var det några år när jag jobbade med Rickard Flink, alltså när jag höll på med IT-branschen, som jag tyckte att det var att Stockholm var som Paris. Jag vet inte var den känslan försvann, men Carina Rydberg kom ut med en bok som heter Den högsta kasten.
Just det.
Om PA Company, kommer du ihåg?
Ja, herregud.
Och den första sidan i den boken är ju så här: min bästa stund på dygnet är när de stänger och persiennerna dras ner och bara stamgästerna får stanna kvar. Och så berättar de om den här förtrollade stunden efter restaurangen stänger. Och det känns som att det fanns en värld bakom de här krogarna och klubbarna. Det här nu pratar jag om när jag var liksom 23-25. Sturehov var ju en ställe med mörk trä, liksom ett ölschapp. Kommer du ihåg det?
Nej, jag tror jag flyttade till Stockholm.
De firade 100 år, 97, och då så byggde de om hela stället. Mm. Och det blev det här ljusa.
Då jag flyttade dit.
Okej, okay. Ja, men det var jättespännande att vara med om det, tyckte jag. Och Rickard var ju då 15 år äldre än jag. Han visade mig de här ställena. Han introducerade mig för Tabo och Mikael Persbrandt och, som inte var kända då. De var liksom bara coola killar. Och jag var yngre än dem, men jag fick följa med ut. De två åren, då var, kändes som att Stockholm var New York. Men sen dess har jag inte känt så.
Men en sak som jag känner liksom som går igen med dig, det är ju något slags utanförskap.
Mer än för andra, menar du?
Eller i alla fall ett upplevt. Sen, från mitt perspektiv känns det som att du har ju varit mycket mer inne i... Alltså du har ju varit djupare, närmare diamanten, godiset, än jag någonsin har känt mig liksom.
Mm. Vad är godiset då?
Ja, men du går på fläskiga middagar med Fredrik Wikingsson och...
Det låter som Alice Schulman.
Hänger med, ja. Och jag har hus på Gotland med massa andra sköna kändisar och ni har ju så jävla mysigt. Gemenskaper som jag aldrig fått träda in i.
Ja, men det utanförskapet är ju... Ja.
Nej, men du kände ju väldigt länge att du, alltså så här, under åren med romanerna så kände...
Ja, men jag tänker om det är utanförskap. Jag kan verkligen känna igen mig i att det gjorde ont att inte känna sig förlöst. Jag vet inte om vi pratar om det i... Det måste väl ha gjort då 2012. Alltså i den första intervjun, för då hade jag precis börjat podcasta med Alex. Mm.
Jag tror inte att du riktigt hade landat det då.
Nej, det var därför jag frågade. För då kanske jag fortfarande hade den där starka känslan av att liksom... När jag jobbade med Filip och Fredrik då, så... Det kommer jag ihåg att det var gjorde fysiskt ont nästan. Av att se dem förverkliga sig själva. Och jag hade inte några verktyg ännu riktigt. Det har faktiskt försvunnit en del. Eller mycket. Jag har ju verkligen gått igenom tester. Jag har sett Ruben Östlund ta emot Guldpalmen. Och har känt bara så här kärlek i bröstet. Mm. Det jag vet att jag skulle ha känt otrolig avundsjuka. Kanske hat för 10 år sedan. Det kändes som ett test på att någonting har hänt i alla fall.
Men hade du känt kanske lite, alltså inte hat då, men om du inte hade varit på plats, hade du, jag menar nu var ju du
men,
där.
Men jag bara säga innan jag glömmer att jag tror att det är inte då att vi har fått en podcast som har fått många lyssnare. Utan det är för att vi har gjort en podcast som var sjunde avsnitt verkligen lyfter från marken. Det är det som jag tror var så jävla läskigt. När jag till exempel var på inspelningsplats med Filip och Fredrik. Som inslagsproducent. Du har ju också jobbat med dem. Då känner du igen dig i det här att här är vi på någon slags dragspelsmässa i Värmlands innersta skogar. Och de får för sig, tänk om vi går upp på scenen. Och tänk om vi drar en låt och de kommer upp på scenen och publiken blir galen och de hoppar ut. De stage-divar ut och deras kläder rivs sönder och liksom bilen på väg tillbaka till huset där vi bor så sitter de i baksätet och de är helt leriga, alltså kanske blodiga till och med. Eller de var blodiga och helt slut. Och att jag sitter i framsätet med min perm liksom, som inställningsproducent. Mm. Jag känner att jag har givit liksom 7% av vad jag har att ge till världen den här kvällen. De har givit 100%. De är på en plats i sina liv där det de är ger dem till världen. Varför kan inte jag vara där? Och då var jag ändå, det här är 2010, då är jag ändå 35 år gammal, så att jag började bli orolig för att det inte ska hända överhuvudtaget. Och det kan jag känna att, då därför jag säger att det viktiga som har hänt är väl att var sjunde avsnitt så händer någonting mellan mig och Alex där tillsammans med Alex och med, när man känner att man gör någonting som är större än en själv. Jag tänker så att ingen annan hade kunnat göra det här än han och jag.
Men är inte du avundsjuk på det faktum att de, alltså Filip och Fredrik gör ju förvisso podden också, men att de har så jävla mycket annat och att det händer så mycket kring dem? För det kan ju i alla fall jag känna att det är så här. Jag har varit jätteduktig tycker jag på att hålla i den här, alltså fortsätta och utvecklas det jag gör. Men jag har haft ganska svårt att få rull på grejer utanför värvet,
ja.
Om jag ska vara hård mot mig själv.
Jag förstår vad du menar. Ja, men det, alltså jag tycker ändå att jag är så pass, mitt liv är så pass lågmält. Alltså det handlar ju mycket om att läsa och bada, gå på bio, bygga Lego med Bell typ. Det händer inga stora gester. Därför så, för mig så kan ett poddavsnitt där vi har någon så här radikal idé eller där vi gör ett ljudexperiment, det kan kännas som att vi har gjort en film typ. Eller det kan kännas som att vi har gjort en konsert fast vi inte har gjort det. Så att det stämmer inte så mycket eller vad gäller avundsjukan. Sen så har jag varit tröstad också av att jag har lärt känna dem så mycket. Och jag känner att de mår ju liksom ungefär som en själv. Det är inte så att det här har givit dem evig lycka och harmoni. Då hade man ju verkligen varit avundsjuk.
Ja.
Så det är ju en jävla stress också att göra det de gör. Så att det är lugnt. Men det är klart att, fan, du måste ändå säga, jag lyssnade i en minut på, mer klarade jag inte, men jag försökte lyssna på våran gamla intervju.
Mm.
Det som slog mig, eller det jag tänkte på, var att jag hade nog fortfarande en dröm om scenen. Alltså att jag ville bli en scenpersonlighet och kunna äga ett rum och sådär. Det är ju helt borta. Det är ju väldigt skönt att slippa det. Har du den drömmen?
Ja.
Att det var Batra?
Inte Batra, för jag har...
Ja, men du har ju hållit på med stand-up.
Ja, exakt, och där tänker jag så här... Men jag har någon konstig liksom deterministisk tanke om att det som jag ska göra, det blir gjort. Förstår du? Så att jag tänker att det faktum att jag inte gör stand-up säger någonting om att jag kanske inte heller ska göra det.
Men du har aktivt slutat, eller?
Nej, utan det är mer att det har runnit ut i sanden. Mm. Alltså, och jag gjorde ett ganska liksom ambitiöst försök för... Ja, men jag gjorde det värvet med Schiffert och då pratade vi om det där. Och han sa så här, ja, fast nu får du ju liksom gör 10 gig nu innan jul. Och så gjorde jag väl kanske 4.
Hade det inte varit jävligt kul om du gick ner på en sån här open mic-kväll här i Greenwich Village ikväll?
Jo, om jag inte hade flugit hade vi kunnat göra det.
Det hade varit jävligt kul.
Jag har ju ändå några skämt som...
Jag kan sända live på Instagram.
Jag har faktiskt gjort stand-up på engelska.
Hur gick det då?
Ja, det gick inte så jävla bra. Men för jag gick någon workshop i Burbank när jag var i LA någon vända.
Du kunde inte använda din svengelska till någonting positivt?
Det hade jag säkert kunnat göra. Jag menar, det är bara att kolla på, alltså, när du än går på Big Ben i Stockholm så är det åtminstone en människa som kommer från USA eller England som gör sig lustig över de konstiga grejerna. Att gift betyder poison. Alltså den
Al
typen.
Pitcher.
Al Pitcher är ju genial, men han gör ju verkligen mycket av det. Mm. Men han är väldigt...
Har han fortfarande material om Sverige? Ja, ni pratade om det. Jag såg den här fisk nu igen. Al Pitcher driver med Sverige.
Mm.
Känner bara att fan vilken talang. Om han lyckas liksom ösa ur den källan fortfarande.
Ja,
efter 10 år.
Ja, precis. Alltså,
det är han och Fredrik Lindström.
Ja.
Som lyckas driva med Sverige i 20 år.
Så kan man kanske säga.
Ja, men jag skulle säga om scenen var att jag och Alex har ju hittat en form äntligen tycker jag. Efter några misslyckade försök. Vi har gjort flera föreställningar som ju var ganska storslagna. Alltså, det kanske inte publiken upplevde, men bakom scenen så var det ju enorm budget och det var stepplärare, danslärare, och ljus och ljud och filmproduktioner och sånt där.
Mm. Och en jävla massa manusarbete.
Ja, just det. Man jobbade liksom i 3 månader med det. Och det blev kanske 3+, eller 2+, i mina ögon. I andras också säkert. Och sen så, nu när vi har livepoddat, när vi firade 100 poddavsnittet, 200 poddavsnittet och nu 300 avsnittet. Och vi bara sitter i 2 fåtöljer med 2 mikrofoner, så blir det bättre. Jag flög ju till Sverige på, vad var det, kanske onsdagen då, för 2 veckor sedan, 3 veckor sedan. Och när jag satt mig på planet så hade jag inget att prata om. Vi skulle stå på scenen i Stockholm 24 timmar senare. Så hela det materialet gjordes på ett dygn då, eller ett halvt dygn. Och det blev bättre än att i 3 månader förbereda en föreställning. Det måste ju bygga på att för att göra en föreställning i ett hantverk som vi inte har lärt oss ännu. Det tar ju, det vet ju alla som har stått på scen. Det tar ju liksom 10 år. Men även om vi skulle göra det där i 10 år så är vi ändå bara, tävlar vi ändå med 250 andra. Alltså Batra och Glans alla. Det som var spännande att sitta på scen och göra livepodden nu var att det här är ju ändå bara vi som gör. Du såg inte det, kanske?
Nej, jag var inte bjuden.
Det var väl inget historiskt liksom, material, men det var en speciell blandning av klipp och diagram och barndomsminnen. Så jag tänker så, det här är liksom, vi har ändå hittat en unik liten värld som är våran. Ett sätt att prata. Återigen då, med risk för att bli tjatig, som Filip och Fredrik. Det kunde jag känna mig avundsjuk när jag lärde känna Filip och Fredrik, eller såg dem på tv första gångerna. De har en egen, ett universum som deras lyssnare och tittare känner till, det här vokabuläret med referensramarna. Att Alex och jag har skapat det, kände jag, det var, kändes fint, och att vi kan använda det. Så vi äntligen har hittat ett scenspråk då. Och det ska vara mycket mer likt podden av, jag trott.
Ja, men det där är lustigt. Jag känner igen mig jättemycket i det där. För ja, att varje gång jag har liksom haft chansen att göra saker på scen, så har jag alltid tänkt att, ja men herregud, nu är det liksom scen. Det måste hända massa visuellt. Varför skulle de annars komma hit? Mm. Och det där har eskalerat.
Framförallt känner man att jag måste bli en scenperson. Och det är det så här, ja, jag måste äga rummet. Mm. Jag kan inte gå ut där och mumla. Jag måste gå fram till scenkanten, stå bredbent, titta upp mot balkongen och le. Och det har ju blivit pinsamt dåligt, därför att det finns inte i mig. Alex är mycket duktigare på det, men jag har inte det i mig.
Nej, men nu gjorde jag ju Värvet 300. Det var ju en väldigt ambitiös produktion på alla sätt och vis, som gick för övrigt kanske 150 lax back för mig.
Vadå, du skojar?
Nej.
Vad la du budgeten på?
Alltså, det var ju...
Lokalhyra på?
Ja, det? Lokalen och gästerna.
Ja. Har du betalat gästerna? Ja. Vilka snåla jävlar.
Ja. Ja, det var ett ekonomiskt superfiasko. Men jag lärde mig helt mycket. Och en grej som jag tycker är...
Fina minnen.
Ja, dels, ja, det fick jag väl. Men sen var det ju viktigt att inse, tycker jag, att om jag tittar på vad jag har gjort på scen, så är det liksom att nu när jag spände bågen så oerhört liksom, och hade så jävla många, ganska många människor bakom scenen också som jag betalade. Ja. Och så här, ja men vad fan, om jag hade gått tillbaka till att bara sitta och prata med en gäst i 40 minuter och lita på det, så tror jag kanske på sätt och vis att det hade blivit, alltså det var en magisk kväll. Ja. Men du förstår vad jag menar.
Men det är väl det som är... Det är så brutalt på ett sätt att man bara kan lära... Just vad gäller scen så kan man bara lära sig det genom att göra det.
Ja, visst.
Det är så vidrigt att, att man heller inte kan testa skämten ju. Eller testa innehållet för man står på scenen. För de låter annorlunda när man står där uppe. Ja, men du förstår ju vad jag pratar om. Att det är ju väldigt skönt att ha det ur systemet i alla fall.
Visst.
För det är väl först nu i livet som man inser att de flesta drömmar man har är ju liksom karbonkopior. Eller man har kalkerat någon annans. Man har kalkerat för mig då, liksom första drömmarna som jag började drömma kanske var Stanley Kubrick eller Carl Barks då, Kalle Anka-tecknare. Att man tänkte att jag vill bli honom. Och det är väl först nu som, det låter som en klyscha, men det är ju roten till all avund och all misär i ens karriärsliv. Och där har jag haft en lyx ju, som inte så många har kanske, att jag har sett de här idolerna och folk på nära håll, som sagt. Jag har sett att de inte är lyckligare än en själv. Det tycker jag har varit väldigt utvecklande. Att se liksom hur det är bakom. För det är väldigt svårt att vara avundsjuk på någon som inte mår jättebra.
Nej.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms.
Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards?
Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men du var ju lite på det där med att jobba med Filip och Fredrik tidigare. Vi kan väl återknyta till det. För mig så gick det så oerhört mycket energi till att försöka förstå vad de vill. Alltså så här, tolka deras vision egentligen. Så att jag hann liksom inte... Det kändes som att jag bara släckte bränder snarare än att tillföra någonting.
Men det var en annan typ av jobb. Du var väl inte inslagsproducent?
Nej, jag var i redaktionen för Breaking News. Men,
ett program som då inte hade tagit form riktigt heller ännu.
Nej, precis. Det handlade ju om nyheter från början. Mm. Alltså, och det var väl den vinkeln jag hade på något sätt. Men å andra sidan så, jag menar, alltså jag känner mig ju å ena sidan... Eller jag känner väldigt, väldigt stor tacksamhet till dem. För jag hade ju aldrig i mitt liv gjort det jag gör. Jag hade ju aldrig vågat göra det här. Om inte jag hade liksom sett hur mycket roligare det ändå verkar vara att vara shotcaller. Än att vara tredje person i rang.
Nej, de har ju varit otroligt. Jag tycker Alex är väl den mest betydelsefulla människan. Kanske i mitt liv. Och sen kommer ju de garanterat.
Och sen på fjärde plats Malin.
Ja, och sen du. Nej, men karriärsmässigt med det. Eller liksom yrkesmässigt. Men vi är inne på någonting intressant här. Apropå scen. Så är ju, jag upplever ju att podda är ju lite som att stå på scen. Du ska ju vara uppmärksam där på det som händer i nuet. Samtidigt som du ska liksom... Du skapar ju det här rummet. Som är ju bara i hjärnan på lyssnaren. Men det är ändå någon slags scenrum. Och det är därför jag tror vi fortfarande poddar. För att det är en härlig kombination av drömmen om scen och drömmen om att skriva bra. Alltså det är en symbios av dem.
Jag hörde en väldigt intressant grej om PewDiePie. Och om man kan sin PewDiePie så vet man säkert det här redan. Men jag kunde inte min PewDiePie. Att han från dag ett har, och gör det som jag förstår det fortfarande, läst alla kommentarer på sina YouTube-filmer. Och det är ju tusentals säkert. Men att han kalibrerar sitt innehåll varje gång. Så här, men it was much funnier when you played CS. Okej, okay, ja, men då skiter jag att spela World of Warcraft
igen. Menar han att det går att tolka kommentarerna så enkelt? För ofta är de ju motsägelsefulla. Alltså vi får ju varje vecka höra, det här är det sämsta avsnittet som ni någonsin har gjort.
Är det så?
Gör aldrig om det här. Samtidigt som någon under det skriver, det här är det bästa. Nu har ni äntligen hittat tillbaka. Till där ni var för 1,5 år.
Mm, när ni pikade.
Vi har ju exakt varje vecka sedan avsnitt 12 fått höra att vi var bättre förr.
Ja.
Du kanske också känner igen det. Att man liksom... Det är ju svårt att läsa dem. Mm. Eller tolka dem.
Mm. Men gör, alltså, spelar det där roll för dig? För det är ju ändå du väldigt mycket, antar jag. Som
jo, men det spelar ju roll i stunden, tänker man. Oj, okej, jag ska nog sluta att... Det finns ju några få som man minns. Det var någon gång som någon skrev så här... Gud, vad genant att höra er skratta inställsamt till varandra. Ja. Alltså, det här var ju 4 år sedan någonting. Ja. Och det tror jag... Då tog det typ 3 månader innan jag skrattade igen i podden. Det är liksom... Antagligen så var det väl något inställsamt skratt. Eftersom det tog mig så hårt, men... Det är verkligen, det kommer jag ihåg att jag blev illa berörd av. Men jag kan ju i stunden när jag läser kommentarerna känna att, åh jävlar, det här måste jag tänka på, eller det här har de nog rätt i. Vi måste få in mer humor, eller nu har vi varit för flamsiga, vi måste prata lite filosofi igen. Men ingenting hjälper överhuvudtaget när klockan är 1 på natten och vi ska podda om 6 timmar. För jag poddar nu för tiden 7 på morgonen. Det går inte, därför att när man väl sitter där så är det ändå väldigt mystiska saker som styr vad det blir för innehåll. Jag surfar runt och det är jättetydligt för mig, eller jag blir så glad när jag hittar någonting att prata om, att jag tar det, vad det än är, även om det råkar vara då filosofi den veckan som de har sagt att vi är tråkiga och borde ha mer humor. Och kommer jag på något humoristiskt, så kommer jag ta det. För att det är så otroligt, otroligt svårt att hitta något att prata om efter 312 avsnitt. Så att jag är så glad att jag hittar... Alltså det är som en så här pärldykare. Och någon säger så här, ropar från bryggan. Du kan väl hitta pärlor som är 7 millimeter breda. Inte 6 den här gången. Så du är glad att du hittar en pärla överhuvudtaget. Så känns det lite. Så att alla idéer om att vi borde göra det här och det här innehållet, de försvinner när man väl sitter där på natten.
Har Alex lättare att komma med skit än du?
Jag tror att vi har 2 olika utmaningar lite grann. Eftersom han är så jävla duktig på att se händelser i vardagen. Alltså, han är ju med om... Först tänkte jag att när jag träffade honom och lärde känna honom, tänkte jag att han måste ju vara mytoman. Men sen efter att ha varit med honom så mycket, så ser jag att det händer ju också sjuka grejer för honom. För att han är överladdad. Han är så känslig. Han ser saker. Han interagerar på ett laddat sätt med omvärlden. Men det gör jag mer inne liksom i någon slags gröt. Så det händer, alltså jag har inte så mycket att berätta om min vardag. Det är mer interna saker som har hänt i huvudet. Jag har liksom varje vecka tänker jag, jag vill också ha anekdoter. Rika anekdoter. Dråpliga händelser. Från när man... skulle handla någonting och det blev fel med kassörskan och så här. Men jag hittar ingenting i minnet.
Nej, men det var en sån bild som liksom som var i något ganska nyligt avsnitt, var ju när någon av Alex ungar hade spilt på heltäckningsmattan.
Ja, det
var så här, en otroligt stark bild, men den kändes också väldigt typisk honom. Den skulle du inte kunna komma. Nej,
jag har tänkt skitmycket på det där. Är det så att om någon spiller hos mig, då går jag och liksom tänker på någonting annat och bara torkar upp det. Alltså, varför har inte jag sådana anekdoter? Jag har inget bra svar på det. Men det jag tänkte säga var att till exempel på sommaren så har jag tänkt på att då har Alex det tuffare. Därför att då är jag ju på en plats, alltså på Gotland, där jag läser mycket, hängmattan så att säga. Och då får jag massa idéer. Medan han är på ett ställe där det inte händer så mycket. Mm. Där han interagerar ju inte med världen.
Nej, det måste komma någon kändis till bageriet.
Där har han en större utmaning, tror jag, än jag. Och sen kanske det är tvärtom då, mitt i vintern eller så. Eller mitt i en vardag. Så att vi har ju olika typer av utmaningar.
Jag har tänkt på en sak. Jag vill inte att det ska låta som kritik. Men jag bara tänker på det faktum att jag hade ett ganska långt samtal med, faktiskt i flera omgångar, med Nour El-Refai om Blondinbella. Mm. Från hade en ganska rolig...
Var det här ett samtal som ni spelade in?
Ja, eller? Jag tror det.
Var det privat?
Ja, både och. För att när hon skämtade om Blondinbella så tyckte jag att det var lite knepigt, därför att hon sparkar, alltså Nour då, sparkar inte uppåt. För att Blondinbella är inte i en högre maktposition än hon.
Men heter hon Blondinbella fortfarande?
Nej, det gör hon inte. Isabella Löwengrip. Men hur som helst så tänker jag också på det med er. Att det är nästan omöjligt för er att sparka uppåt. Alltså inte ens Bert Karlsson är ju över er i någons rang. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar, men därför är vi också noggranna med att, alltså, vi misslyckas ju kanske, men ofta, men om man pratar om Bert Karlsson så är det väl för att det är en del av en struktur. För att det är ett exempel på någonting. Men jag tror att vi har blivit, på ett sätt har vi blivit lite elakare där. Alltså att vi skulle, idag skulle jag kunna göra ett segment om Bert Karlsson som bara handlar om att skratta åt Bert Karlsson. Inte att han är något exempel på någon samhällsstruktur. Och det har att göra med att jag har faktiskt blivit mer intresserad av hantverket kring humor. Eller jag har förstått det mer på de här 6 åren sedan vi började podcasta. Precis som en stand-upare, menar jag, kan gå in i ett tugg om Bert Karlsson eller om liksom att köpa mjölk.
Eller Isabella Löwengrip.
Ja, precis, som är liksom, nu går jag bort från verkligheten, säger komikern lite. Och efter det kan han liksom, eller hon, prata om hur ful Bert Karlsson är. Och det är inte oetiskt. Därför att nu är vi alla inne i humordimensionen. Det har jag fått en helt annan respekt för. Men då ska det vara tydligt också att nu går vi in i den här lite skruvade humordimensionen där man kan tillåta sig vara elak mot en privatperson. Jag tror de gånger som lyssnaren får en dålig smak i munnen, alltså då det känns obehagligt, elakt, det är när vi inte har gjort det tydligt. Alltså när vi pratar kanske med den ton som jag pratar nu och så plötsligt glider in på elakheter så att det blir liksom, vänta, är de allvarliga nu? För det har jag, måste säga, Thomas Lappalainen skrev en bok som heter Mellan 55 och 60. Alltså en liten tankebok om att åldras. Som var väldigt fin för övrigt. Men han skrev om våran podcast där. För han hade lyssnat på den någon sommar. Och så hade han funderingar kring våra generations sätt att prata. Och han skrev någonting som var så jävla intressant. Att eftersom man inte riktigt vet var man har dem. Eftersom de har en ton som är liksom halvt humoristiskt och halvt allvarlig hela tiden. Så jag får en känsla av att det gör dem modiga. För det gör att de kan undersöka ämnen utan att bestämma sig innan. Om de ska hantera det med humor eller allvar. Jag vet inte om det var exakt så han skrev det, men jag blev jävligt inspirerad av det där. Eller jag tyckte det var liksom bra inringat. Att om det är någonting som har varit spännande med podden, att vi har hittat det där språket som gör att vi kan gå in i saker. Och tillsammans också så blir man modig. Man vågar utreda frågor. Därför att man kan när som helst... Det är någonting annat än ironi. För ironi, då var ju allting liksom... Då fanns det en hinna mellan en själv och allting. Här är det eventuellt så att det inte finns någon hinna. När som helst kan det bli på riktigt. Jag kan bli irriterad plötsligt på Ebba Witt-Brattström. På riktigt irriterad mitt i det segmentet. Och de kommer höra det. Eller så kan Alex plötsligt säga... Börja skratta åt mig. Och tycker att jag är... otroligt fånig som pratar med Ebba Witt-Brattström igen för tredje gången och så bara faller åt andra hållet och så blir det trams istället. Att den ambivalensen har gjort oss modiga, jag blev rörd av det.
Egentligen så borde vi ju faktiskt lyssna på klipp också. För det är ju lite en del av
konceptet.
Av konceptet med reverbet, ja. Och det känns ju som att jag ska vara trogen det på något
sätt. Ja, du har varit väldigt lite så här. 2012 tyckte du så här. Hur känns det idag? Ja. Men det är kanske det som kommer nu då.
Ja, exakt. Jag tänkte det.
Har du skrivit din sista roman?
Nej, det hoppas jag inte. Men jag menar, redan i den här romanen som är väldigt inspirerad av just den här insikten om att det går att skriva, jag ska inte säga roligt, men att man kan... Nu vet jag, hoppas att jag lyckas med att det finns en mörk, liksom lite svart humoristisk underton i allt. Det gör ju att det öppnas upp nya möjligheter att göra andra typer av böcker.
Har du skrivit din sista roman?
Jag tror att jag har skrivit min sista roman. Ja, för att jag märker nu, när jag har ju lagt ner flera romanprojekt. Jag vill liksom direkt på rödbetan. Att skriva roman är ju att leva i någonting i 2 år. Alltså leva i en värld liksom. Och det är mysigt såklart. Men jag har inte något behov av det nu, känner jag. Jag har hållit på med en idé om andra världskriget liksom, som utspelar sig i 2 tidsplan. Jag som är väldigt intresserad av andra världskriget och särskilt förintelsen. Så skulle den utspela sig
liksom, du, är det för eller emot?
Det är röva. Eller vad var det Glenn sa?
Ja.
Det var hans analys efter att ha läst om de här.
Han hade sett en dokumentär på Discovery Channel.
Hans kontentan var, det är röva. Lite som när Alice Bah Kuhnke igår la ut en bild från förintelsemonumentet i Berlin.
Mm.
Såg du det?
Ja, såg det.
Med... Hon var arg. Hon putade med underläppen och korsade armarna. Hon tyckte inte det var okej med förintelsen.
Nej, hon var emot
det. Hon tog en selfie där, ja. Mm. Det var lite som det röva.
Mm.
Ja, men hur som helst, då så har jag tänkt då i 3 år. Vilken jävla bok det här kommer bli. Men det är ju sorgligt att jag har gått och tänkt så bra. Varför har jag inte skrivit den här boken? Vilket jag hade gjort om det hade varit för 10 år sedan. Det har att göra med att när jag började göra outlinen, alltså när jag började rita upp hur storyn skulle funka, så insåg jag att det här är det som jag är intresserad av. Det här är vändpunkten och sen händer det där och det leder till det.
Mm.
Alltså, jag är inte intresserad av att bygga de här underströmmarna i en roman längre. Jag vet inte varför det försvann, men jag är otroligt däremot intresserad av hur man skulle göra den här historien som en film. Så blir det ett filmmanus istället.
Mm. Men du, vad...
Jag ser pang på rödbetan. Vad är det jag vill säga med den här historien? Jag tror det är det som gör att jag återkommer nu till att jag tjatar om att jag vill göra film eller att varför jag håller på med de här filmmanuserna är för att du måste verkligen bestämma dig. Nu vet jag inte om jag någonsin kommer lyckas. Det är egentligen idiotiskt. En 44-åring som har liksom ett förlag och allting är förspänt för att jag ska skriva en till roman. Jag har ju ingen som helst. Det är mycket svårare att skriva ett filmmanus som kommer bli producerat, men ändå gör jag det. Det är för att det är den mest spännande utmaningen. I film så måste du bestämma dig. Jämfört med tv och romaner. Det är så jävla lätt att vara charmigt luddig i slutet. I romaner och i tv-program. Därför att du kan ju liksom låta budskapet slinka över till nästa säsong. Som en halfisk mellan fingrarna på tittarna. Medan i en långfilm så måste du bestämma dig. Annars kommer det kännas otillfredsställande att titta på den. Och det tycker jag är spännande. Jag måste bestämma mig för den här andra världskriget historien. Sen kanske filmen aldrig blir av, men det är roligare för mig än att skriva roman om det. Det måste man ju säga tack vare podden. Att jag har lyxen att kunna drömma om det där. Alltså hade inte jag podden, då hade jag antagligen suttit och skrivit romanen. För då hade jag ju kört på säkrare kort. Nu kan jag ju göra det här. Testa att skriva filmmanus. Även om jag inte vet hur det kommer gå.
Nej, jag förstår. Så du har skrivit din sista roman? Du har inget behov?
Det tror jag, men vad vet jag. Jag tänker att om jag skulle få en hjärtattack till exempel. Eller en hjärntumör.
Mm.
Så har jag tänkt ibland. Då är det ju skrivandet som jag skulle sträcka mig efter. Så att säga. För att överleva psykiskt. Då skulle det säkert kanske bli någon roman. För det har hänt några gånger i mitt liv att jag hamnat i en jättekris. Eller man kan säga så här. De 5 romanerna är ju från kriser.
Du har skrivit det ur krisen.
Ja, exakt. Hur fånigt den låter.
Nej, men det är väl helt ofånigt skulle jag säga.
För att få kontroll över det. Och sen har jag tagit dagböckerna typ och stöpt om dem. Jo, men inte fånigt, men det är ju lite beklagligt nu när man då inte har någon kris. För jag har ingen rutin att gå till som romanförfattare. Så därför undrar jag, liksom, är jag ens romanförfattare?
Är du poddare?
Tack.
Mm.
Du också.
Vad snällt.
Ja.
Du vet att kris på kinesiska betyder dels kris men också kriminellas rätt i samhället.
Mm, just det. Man måste helt enkelt säga, om man ska skriva romaner så måste man älska romanskrivandet som, eller romanen som ser hem, som Lars Norén eller någon har sagt. Man måste älska att vara i det där rummet. Och det är svårt att kombinera med poddande. Det är liksom som en handgranat som slängs ner mitt i varje vecka och får liksom schemat att krackelera. Eller koncentrationen snarare. Allting strålar ut från den här onsdagen. Alltså planerandet innan, funderingarna, vad ska vi prata om, klippningen efter och sen, det är fortfarande lite omtumlande när den släpps på fredagen. Att man vet att många lyssnar. Det är svårt att sitta då och skriva om någonting annat.
Mm. Jag kände en viss självkritik inför vårt, nu när jag lyssnade på vår förra intervju. Jag minns den.
Det var intressant. Vad kände du inför dig själv?
Ja, men jag tyckte att, för det var väldigt redovisande. Vi gick igenom ditt liv från A till Ö. Det var kanske så jag gjorde på den tiden.
Men det var det nog.
Och det...
Jag tror att det var ditt avsnitt 20 eller någonting. Eller 25.
25, precis.
Du kanske inte var liksom, kände dig redo att presentera en tes om personen. En psykologisk tes. För det är väl det som man saknar i sådana intervjuprogram. Man vill ju höra intervjuaren då först fråga om livet och sen säga, jag har en idé om dig. Och så vill man ju höra vad det är och se hur den personen reagerar. Så nu har du din chans. Vad är din idé om mig?
Ja, min idé med dig är ju att du är oförlöst. Alltså att det finns någonting i dig som trots alla jävla superframgångar ännu känner så här. Och, men jag hör dig, du är väldigt övertygande nu. Du säger så här, fast det räcker med podden.
Men det kan ju fortfarande betyda att jag är oförlöst och att jag kommer att försöka förlösa mig där varje vecka.
Kanske, fast jag har en känsla av att du vill göra mer. Mm. Alltså, det ser jag ju. Eller, för jag antar, om det nu är på något så här... Vem var det som skrev att det är vägen som är mödan värd från början? Det var hon som tog livet av sig. Poeten.
Förlåt?
Det var poeten.
Var det Kandre?
Nej. Ah, men det var...
Virginia Woolf?
Nej, svenskan. Hon som hade en olycklig kärlek. Den största poetissan i...
Karin Boye?
Tack. Var det inte hon som skrev det?
Ja, det är möjligt.
Ja, skitsamma. Lundell gjorde också någon parafras på det i...
Joakim
Lundell.
Jag skojar, jag läste Ulf Lundells bok häromdagen. Han är ju upprörd över att media använder Lundell i rubriker.
Okej.
Okay. Och när de skriver om Joakim Lundell. Ja. Alltså hans teori är att de gör det för att sälja lösnummer. Mm. Att folk, liksom äldre personer ska tro att det är Ulf Lundell.
Okej.
Okay. Och köpa tidningen.
Nej, men om det nu är vägen som är mödan värd, då är det ju okej med att skriva för byrålådan. Då borde ju ditt filmmanus...
Nej, inte nödvändigtvis. Jag tycker att det är undervärderat det här med framgång. Det är otroligt viktigt att få läsare och få reaktioner. Och titta bara på Monty Python. De är ju inte alls jätteskruvade och jättegeniala i säsong 1. På den här vågen av reaktioner, när folk verkligen älskade säsong 1 av Flying Circus, alltså, så gör de säsong 2 då de vågar ta nästa steg. Jag är helt övertygad om att våran podd hade varit mycket sämre om den inte hade varit omtyckt. Alltså att vi har vågat ta vissa steg.
Den hade förmodligen varit nedlagd också.
Säkert.
Så i min teori om dig då, om det oförlösta?
Ja, men jag är ju oförlöst för att jag är så intresserad av bild ju, och rörlig bild. Det är ju fortfarande frustrerande. Det tycker jag man ser i böckerna också. Varför mina romaner inte är så bra är ju för att det är ju beskrivningar av scener och liksom som regianvisningar nästan. Det känns som en som halv snurriga filmmanus ibland.
Men hur många filmmanus har du skrivit?
Alltså jag vet att jag räknade till häromåret till 7 som har liksom där jag försökt få finansiering och produktion och som har stannats på alla möjliga sätt. Mm. Allt från att det har gått väldigt långt och lämnas in till Filminstitutet till att något manus som ingen producent ville ha och därför lön det. Men det är ju så jävla svårt att skriva filmmanus. Och jag kommer ju från romanskrivandet så att jag vet att de första 5 är ju dåliga. De är alltså väldigt dåliga. Det tog lång tid för mig att få bort det här. Alltså romanreplikerna. Det är för långa repliker. Det tog mig många år att förstå att i filmer så ser replikerna 2-3 ord.
Inte Woody Allen.
Men alltså, man måste bara säga att det finns ju en filosof som heter Rollo May. Han intervjuas i Jan Troells film om Sverige. Sagolandet. Har du sett den?
Nej.
Det är en dokumentärfilm som är 3-4 timmar lång. Ett så här jätteambitiöst porträtt av vad Sverige är från 87. Och Rollo May, den amerikanska filosofen, säger då att Sveriges problem, och det här var ju då när Sverige var som rikast på 70, början av 80-talet. Sveriges problem är att man, staten har serverat lycka. Eller det har varit planen. Människan blir som lyckligast när den strävar. Alltså han menade att amerikanare är ju lyckligare. Även en fattig amerikan är lyckligare. För det finns en inneboende dröm i amerikanaren om att det går att sträva. De som är olyckliga är såklart den liksom lägre arbetarklassen som känner att den drömmen har givits upp. De är inte lyckliga, men de flesta amerikanare tror ändå på drömmen i hans teori. Och därför finns det en annan lycka i USA. Och det tycker jag är en spännande tanke att lycka är att drömma. Jag menar, jag har ju mått så otroligt bra nu när jag har hållit på med den andra världskriget storyn. Vi mår ju mycket bättre nu än om den rent teoretiskt skulle bli en film som skulle antagligen bli en 3+ film, för det blir ju filmer i regel. Och som någon går och ser på bio och tycker den här var väl okej. Det är nu som magin händer, så att säga. Så att när du säger att jag är oförlöst, man vill ju vara oförlöst, liksom light. Det är den antagligen optimala livsinställningen.
Vi kan lyssna på ett annat klipp.
Min farfar Bengt Eklund spelade med i flera Bergman-filmer och var på Dramaten i 25 år. Jag har ju lagt ner rätt mycket tid senaste 2 åren på hans öde, som jag har skrivit en pjäs om honom och min farmor.
Okej, det visste jag inte.
Det har varit väldigt intressant att skriva den.
Mm. Är den beställd, så att säga?
Nej, det är den inte. Men jag vet inte, det är kanske någon hybris. Jag tänker att det kommer väl någon att vara intresserad av på något sätt.
Ja. Är den färdig?
Ja, jag har börjat visa den för några personer.
Okej, vad kul.
Ja, det känns ju som att det är första gången egentligen som jag är stolt över något jag skrivit. Till 100% stolt.
Hur känner du när du lyssnar på det klippet idag?
Jag är fortfarande lite förvirrad. För att, alltså, jag tänker så här, antingen är jag verklighetsfrånvänd, att jag inte kan läsa människor. Alltså att jag är en narcissist eller någonting. Eller så har jag haft väldigt otur. För att jag har haft möten på Dramaten 4 gånger. Med deras, alltså Magnus Florin. Jag har haft möten på Stadsteatern 3 gånger. Och jag har givit den till ett antal liksom folk som jobbar i teaterbranschen. Och alla är väldigt, väldigt positiva. Ändå har ingen velat sätta upp den. Och det kanske delvis har att göra med att jag har sagt att jag vill att den ska sättas upp på Dramaten eller Stadsteatern. Det är ju liksom bara idioti, har jag förstått nu. För den processen tar så många år. Vad fan har jag hållit på med? Mm. Varför gick jag inte till, liksom, till
Intiman?
Ja, jag tänkte snarare säga så här, Helsingborgs stadsteater. Okay. Alltså, det är någonting omoget i det. Att så här, den ska sättas upp på Dramaten.
Eftersom Intiman var fel. Jag tänkte på
jag tycker till exempel att Agneta Willman har gjort med Maximteatern. Att privatteatrarna är ju numera intresserade av sånt. Det skulle kunna vara en annan väg att gå. Jag tror att jag har haft lite otur också. Alltså den är ju i sin form, så påminner den ju lite om Och ge oss skuggorna. Lars Norén-pjäsen som handlar om Eugene O'Neill. Det här är också en hyllning till Långdagsfärd mot natt. Den är liksom arrangerad på samma sätt. Och det är precis som Och ge oss skuggorna. Och den dammades av och gick upp i en ny premiär. Precis när det började hända saker med Dramaten. På Dramaten.
Men vad var det för likt liksom?
Det känns i alla fall, jag tror faktiskt inte att pjäsen är dålig. Jag tror inte att det är därför det inte sätts upp. Jag tror fortfarande på den.
Ja, vad härligt, för du var här 2012, då är du så lycklig över den här.
Ja, det är faktiskt en av de stora frågetecknena i mitt liksom liv. Varför inte den där jäveln har satts upp? Mm. Jag skulle då, om jag var klippare här, då skulle jag lägga den här frågan, antingen ta bort den eller lägga den näst sist, för oförlöst light är ju ett bra slut på avsnittet. Det är som tips till klipparen. Hej Lovisa.
Nej, det är Klara.
Hej Klara.
Ja. Vi skulle också kunna lyssna på ett citat från Nemo möter.
Ibland kan jag undra om den här välsignelsen egentligen var en förbannelse. Att jag startade en internetfirma när jag slutade gymnasiet. Eftersom jag nu inte jobbar alls med internet längre. Om det var 10 år som gick liksom till spillo där. Alltså det, om jag inte hade börjat jobba med internet, hade jag istället då kanske fokuserat på det här med skrivande eller underhållning eller humor. Mm. Alltså för det dröjde ju så länge nu.
Sen har jag hört dig prata om att du har funderat på ifall du kanske kastar bort 10 år på romanskrift också.
Mm.
Men det stärker din teori om att du är 24.
Ja, precis. Alla teorier om att man har slängt bort år bygger på att man bejakar livets ändlighet då. För annars skulle det inte vara något problem. Alltså om man levde 500 år så skulle det inte vara så stort problem att man jobbade 10 år med internet. Om man slutar att tänka på att livet är ändligt och tänker att livet är väldigt långt, så är det ju väldigt bra att jag gjorde de där 10 åren. Jag tänker att podden har varit avgörande för podcasten, att jag jobbade på kontor i 10 år. Man förstod hur företag funkar, man förstod hur samhället funkar, jag förstod hur formgivning funkar och sånt där. Man hade ju varit en helt annan person annars. Men däremot kan det ju störa mig när jag har träffat Ruben Östlund och som har gjort samma sak eller utkristalliserat ett hantverk i hela sitt vuxna liv. då kan jag känna, fan vad har jag gjort? Vad frustrerande att jag först jobbade 10 år med internet, sen höll på 15 år skriva romaner som jag inte var lagd för att skriva.
Men å andra sidan, tror jag, alltså, Ruben Östlund kanske hade varit ett ännu större geni om han hade jobbat 5 år på kontoret.
Men lösningen är ju att sluta bejaka ålder. Alltså det finns ett underbart klipp med Prince där han säger att han vägrar bejaka födelsedagar. Och det är därför han är så ungdomlig.
You had how many birthdays?
Me? What do you think?
Well, I know that you had one birthday.
Yeah.
When you were born on a certain day. Absolutely. You had no more birthdays after that. So I don't celebrate birthdays, so that stops me from counting days, which stops me from counting time, which allows me to still look the same as I did 10 years ago, just like that lady said.
Det som är så intressant med det här är ju att jag har förstått, inte så mycket first hand, för jag tänker mig ju, alltså det skulle ju vara jävligt smärtsamt, tänker jag, att gå upp för mycket i det här, för vi breakade ju när vi var lika gamla, kan man säga, 38. Och det vore ju jävligt jobbigt att tänka för mycket på det.
På vad?
Nej, men det faktum att man är en late bloomer.
Nej, men det kan man ju inte tänka på, eftersom jag tänker så här att den heliga graalen är ju en bra story. Om jag skulle liksom skriva färdigt den här andra världskriget-grejen som jag pratat om. Och det är de här 100 A4-sidorna. Det är så roligt också, för det är inte så mycket text i ett filmmanus. Så det är inte liksom så många ord. Men om de skulle vara den bästa story som någonsin har berättats. Alltså den som läser den bara liksom stänger ute allt, hamnar i bubblan, för det är så spännande. Ungefär som i Monty Python, när du minns sketchen med världens roligaste skämt.
Nej.
Kommer du ihåg det?
Ja, jag har vakt.
Man får se liksom en fejkad dokumentärscen om hur engelsmännen utvecklar världens roligaste skämt. Det är så roligt att den som har skapat skämtet, den dör av skratt. Och när de då ska översätta den till tyska för att de använder det som vapen i kriget, de får översättarna sitta i olika rum så att de inte ska förstå skämtet.
Ah, okay.
Översätta en rad var. För att sen så springer någon med hörlurar och skriker skämtet i megafon och tyskarna dör. Det är liksom en vacker sketch, för den säger ju att kraften i en liksom en bra skämt, eller kraften i en bra låt. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som spelade bas bakom Emilia. Du minns låten I'm a big, big girl in a big, big world. Mm. Att hon, den här jäveln, skrev den där låten. För hon fick ett förskott på liksom, om det var, jag vet inte, 9 miljoner eller någonting under den där turnén. Att en bra låt har den kraften. Det kan liksom erövra en hel värld. Eller en bra story. Det är väl därför man inte kan sluta hålla på. Och då menar jag att när man väl accepterar att det funkar så, då är det helt ointressant om man är en late bloomer eller man kastar bort 10 år på internet. Om man i morgondag eller i sommar skulle skriva äntligen den där ultimata filmmanuset, eller den ultimata kortromanen liksom, så det spelar det ingen roll.
Nej. Och Sverige är ju ett extremt åldersfixerat land, av någon anledning.
Är det det?
Ja, tydligen. Det vittnar väldigt många människor om. Du, vill du rekommendera något?
Kok au vin.
Det tycker du är gott.
Jag lagade det igår. Det har jag inte gjort på många år. Jag måste säga att det är ju inte klokt.
Det är smarrigt.
Jag vill höra dig säga det nu.
Kok au vin.
Kok au vin. Man säger inte ändet, eller?
Nej.
Okej. Okay. Kok au vin. Jo. Vin.
Ja, det är väl stumt.
Kok au vin. Ja, men då menar jag att hela lägenheten blir ju tjock av doft. Det ska vara som en vägg när gästen kommer. Så att det liksom slår emot hen. Vitlök, timjan, bacon, kock, au vin. Nej, vä. Synd att du ska åka, annars hade du fått äta rester.
Ja. Vem tycker att jag borde intervjua i Värvet?
Jag minns att jag förra gången sa, först är Liv Strömqvist. Och sen sa Caroline Ringskog för Adan Håli. Och du har fortfarande inte intervjuat Caroline Ringskog för Adan Håli.
Nej, men Liv har jag gjort. Du fick 50% rätt.
Caroline Ringskogs nya roman kom idag för övrigt. Och i Expressen så här är recensionen. Jag tar fram mobilen här.
Generationsroman av yppersta klass.
Så är den hyllad.
Ja.
Så att, jag vet inte varför du inte... Du har stöttat emot i 6 år. Det är för att hon inte har varit aktuell med någon bok. Hon är också en poddkollega till
mig. Ja, det är hon. Jag tycker att det finns en ganska stor bank med människor som jag känner är på tillväxt.
Jag vet, men det finns inte en stor bank med människor som när de pratar, när de analyserar samhället, så lyssnar man. Alltså hon och Liv, lyssnar du på en vargsäkerhetspodd?
Mellanåt, ja.
Det är ju liksom väldigt spännande samtal, fortfarande. Den rekommenderar jag för övrigt också.
Bra.
Och det ska bli spännande att höra din intervju med Caroline.
Ja. Tack för att du tog dig tid, hörru.
Tack själv.
Ja, mina vänner, det var Revervet med min kollega Sigge Eklund. Och därmed är det dags för mig att packa väskan och åka till Frankrike och berätta att det händer något unikt i Värvet nästa vecka. Ett temaavsnitt. Tänk dig ett collage av olika smarta saker människor sagt om ett ämne, ihoppackat i en enda ljudfil och serverat som en present till dina öron. Det kan låta så här till exempel.
Även om folk låtsas som att de är lyckliga här, så tror jag att de i alla fall känner olyckan omkring dem.
Men sen inser jag att alla på läktaren liksom, de bara buar och visslar. För de tycker liksom att du myglar.
Laxpudding är ju skitgott med dill och väl skirat smör och ärtor och så. Ja, så jag kör på.
Och missa inte det. Och apropå att inte missa grejer, på Värvets Instagram finns den oerhört märkliga uppvärvningen med Sigge. Den tycker jag också att du ska kolla in från hängmattan. Vi heter Varvet där. Kram och ha en superfin semester om du har det. En underbar arbetsdag om du har det. Och något annat om du har något annat. Hej hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!